الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بفوتشاترة قويانوم كتاب قول المفيد في أدلة التوحيد أو الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. Och vi har kommit fram till kapitlet Tahrim al-Halif bi-Ghayrillah, förbudet av att svära vid andra än Allah. Och al-Halif på arabiska är då att svära, att säga Wallahi. Det är en halif. Och att svära på Allah Azza wa Jal är tillåtet i islam, och finns ingen som säger att det är förbjudet. Det kan till och med ibland vara wajib, om det handlar om att bekräfta någonting som är obligatoriskt. Till exempel, du hamnar i en tvist och du hamnar inför en domare och man säger svär vid Allah, då är det wajib att svära vid Allah subhanahu wa ta'ala. Det handlar om ett beslut. Vem har rätt, vem har fel? Vem ljuger och vem är ärlig? Och att svära generellt då är tillåtet. Som Ibn Qudama säger, att al-umma är överens om mashru'iyyat al-yamin, att det är tillåtet att svära, och de också då bekräftar dess bestämmelser och att man måste hålla sina eder, alltså man måste hålla det man har svurit vid. Och när man svär, det kan vara för att liksom betona, man vill liksom betona att någonting är sant. Eller hur? Så, wallahi, det hände. Wallahi, det är så. Eller man vill betona att någonting inte är sant. Wallahi, det har inte hänt. Eller man vill betona vikten av någonting. Så, wallahi, ni kommer möta Allah på domedagen. Till exempel. Det finns liknande hadither där profeten alaihissalam svär vid Allah. Han vill betona någonting. Som vi finner också i Koranen, Tallahi. Ibrahim säger, Tallahi, jag ska slå sönder era statyer. Han svär vid Allah. Så det här är någonting som då är tillåtet. Men det blir ogillat att överdriva, att svära för mycket i onödan. Ni vet, som vissa människor, de missbrukar Allah Azza wa Jalls namn och svär varannan mening. Hela tiden, wallahi, 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 wallahi. Och det här har Allah Azza wa Jalla sagt att vi inte ska göra. Då Allah Azza wa Jalla har sagt, وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْبَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Missbruka inte Allahs namn. Att ni bara använder Allah för era intressen. Och det blir förbjudet om man svär på någonting förbjudet. Som tyvärr många gör idag. Att de svär vid Allah om någonting som är haram. Och idag, jag vet inte om man ska skratta eller gråta, du ser ibland kuffar svära vid Allah. Har du sett den i förorten? Eller vissa svenskar som umgås med invandrare. Han säger wallah. Han heter ens ateist kanske. Han säger wallah. Subhanallah. Då har man missbrukat Allahs namn. Så, och som vi sa också, vissa kriminella. Han gör någonting haram, säljer knark eller någonting, han säger wallahi, det är 10 gram. Audbillah. Då har du missbrukat Allahs namn. Det är inte tillåtet i islam. Eller wallahi, jag ska döda honom. Och liknande saker. Det är inte tillåtet. Men vi talar till er, denna publik som är religiösa. Det är tillåtet att svära vid Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns ingenting som förbjuder detta så länge man är sanningsenlig. Nah. Och att svära vid Allah subhanahu wa ta'ala är en ibada, det är en dyrkan. Och att svära på någonting annat än Allah azza wa jall är inte tillåtet, och det är en form av shirk. Att svära på någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. En muslim får svära på Allah, hans namn och egenskaper. Och ingenting annat. Ingenting annat. Men du får säga wallahi. Eller jag svär vid al-Rahman, al-Malik, al-Quddus, al-Salam, al-Mu'min. Alla namnen. Jag svär vid Allahs storhet och så vidare. Försvära vid Allah och hans namn och egenskaper. En fråga som ofta dyker upp är om man svära på Koranen. Vissa, ni har hört den här kanske, handen på Koranen. Eller hur? Handen på Koranen. För det första, när man svär på Koranen behöver man inte ha handen på Koranen. Okej? Okay? Men att svära på Koranen är enligt de lärda tillåtet. För Koranen är Allahs tal. Det är en av Allahs egenskaper. Och när vi då säger att du svär på Koranen, yani, du svär på Koranen som reciteras. Inte att du menar att du svär på pappret och skinnet som är runt Koranen din. Som den är tryckt i. Det är inte det du svär på, utan du svär på innehållet. Innehållet i Koranen, det är Allahs tal. Det är det vi svär på. Okej? Okay? Tayyib. Så att svära på andra än Allah subhanahu wa ta'ala är inte tillåtet. Och som vi sa, det är kyrk som inshallah kommer att bevisa. Varför? För när man svär så gör man det för att man gärna tu'addim, du högaktar. Det du svär vid högaktar du. Gärna mest av allt. Och muslimen högaktar ingenting över Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför får man inte svära på någonting annat än Allah azza wa jalla. Då blir det som att man har högaktat dem som Allah, yani på samma nivå som Allah eller högre än Allah. Ja. Och det berättas här, författaren nämner jättemånga hadither, typ 10 stycken. Vi kommer nämna några av dem för att yani, budskapet når fram. Den första är hadith Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam, han ifatt Umar då han var ute på en resa, de reste och han red. Och Umar radiyallahu anhu svor vid hans fäder. Han säger, han svär vid sin pappa. Och då så ropade profeten alayhi salatu wassalam på honom och han sa, ala inna allaha azza wa jal yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sannoliken så förbjuder Allah azza wa jal er från att svära vid era fäder. فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْمُتْ. Så låt den som vill svära vid någonting svära vid Allah eller vara tyst. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här nämner ulema att Umar radiyallahu anhu, det här var i början av islam, och de hade som vana från jahiliya att svära på sina fäder, att svära på Allat och Al-Uzza och dessa falska gudar och så vidare. Så det var någonting som var gärna kvar på tungan, som man säger. Och det ibland kräver en process att bli av med vissa vanor. Så han säger i alla fall dessa ord. Och han menar ju självklart inget illa. Men bara som en vana. Och då rättar profeten honom alaihissalam och säger att Allah förbjuder er från att svära vid era fäder. Ni svär inte på din pappa. Och han svor Umar på sin pappa och han säger Allah har förbjudit er från att svära på era fäder. Det betyder inte att det bara är haram att svära på pappa. Du får svära på mamma men inte pappa, nej. Utan han nämner här fäder, för det var det som Umar svor vid. Men annars är hadithen generell. Du får inte svära på någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och så sa han, så den som vill svära på någonting ska svära på Allah eller vara tyst. Inte svära alls. Okej? Okay? Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: "Man halafa minkum faqala fi halifihi billati wal uzza." Att den av er som svär och säger när han svär, jag svär på Allat wal Uzza, de här två statyerna som dyrkades i Mekka, ska sona genom att säga la ilaha illallah. Och den som säger till sin kompis, kom så spelar vi om pengar, ska ge sadaqa med någonting. Berättat av Bukhari och Muslim. Här nämner profeten alaihissalam att den som då svär vid Allat wal Uzza, att det här var någonting som kunde ske, som en bana som fanns kvar från jahiliya, ska sona genom att säga la ilaha illallah. Och då säger här ulema, varför? För att svära på andra än Allah är kyrk. Och att säga la ilaha illallah är ett tawhid. Och vad är det som sona för kyrk? Det är tawhid. Okay. Så att la ilaha illallah sudda bort det här felet som man har gjort. Och den som säger till sin kompis, kom så ska vi gambla, vi ska spela om pengar, ska sona genom att ge sadaqa. Varför? För syftet med att gambla, det var att tjäna pengar på ett förbjudet sätt. Då ska han istället ge pengar på ett tillåtet sätt. Han tjänar belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är så han sonar för detta. Det berättas också från Burayda radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: den som svär på al-amana falisa minna. Den som svär på heder är inte från oss. Berättad av Abu Dawud. Och den är sahih. Den som svär på sin heder är inte från oss. Yani att en person säger svär på min heder. Och det finns vissa kulturer, även i Sverige, heder och samvete och liknande saker. Det här är också någonting som inte är tillåtet. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah alayhi salam sa: svär inte på era fäder och inte era mödrar, wala bil andad, och inte på era, på de här falska gudarna, wala tahlifu illa billah, och svär endast vid Allah, wala tahlifu illa wa antum sadiqun. Svär endast vid Allah och svär endast om ni är uppriktiga. Om ni är sanningsenliga. Så här nämns också: svär inte på vem? Pappa, mamma. Svär inte på någon gudom eller någonting sånt. Och om ni svär, svär bara på Allah. Och gör det bara om ni är ärliga. Ja, ni ljug inte och svär. Och här kommer vi till en annan punkt. Och det är: de som svär på Allah men ljuger. Okej? Okay? Svär på Allah och ljuger. Att svära på någonting annat än Allah, det är kyrk. Okej? Okay. Att svära på Allah och ljuga, det är inte kyrk. Men det är från al-kaba'ir, från de stora av synder. Och det kallas för al-yamin al-ghamus. Yani al-ghamus är den som typ doppar personen. Och då säger ulema, yani doppar honom i synd och i helvetet. Yani labud, typ han måste till helvetet. Den som svär vid Allah och ljuger. Väldigt, väldigt allvarligt. Att göra detta. Att svära vid Allah och ljuga för att ta någon annans rättighet till exempel. I en domstol. Att gå inför domare och säga: wallahi, jag såg honom skjuta honom. Jag såg honom ta någonting. Falskt vittnesmål. För att få någonting. Det här är mycket, mycket allvarligt. Det kallas för al-yamin eller ramos. Och det är också som Sheikh ibn Fawzan säger. Det är typ att vanära Allah subhanahu wa ta'ala. För vi sa, när man svär vid Allah, upphöjer man Allah. Det tyder på att du storaktar Allah i ditt hjärta. Men när du ljuger och säger Allah, betyder att du ringaktar Allah. Det är inte ta'zim. Det är väldigt, väldigt lågt att göra på det här sättet, subhanallah. Så svär ni, så svär på Allah subhanahu wa ta'ala och ingenting annat. Ta en fråga. Vilken är värst? Att svära på någonting annat än Allah och tala sanning, eller svära på Allah och ljuga? Vilken är värst?
Svära på någon annan än Allah.
Varför är det värre? Att svära på någon annan än Allah. Kyrk?
Ja.
Tayyum, vi säger att det är mindre kyrk.
Ja, det är mindre kyrk.
Det är ändå värre än en kabira, en stor synd.
Ja.
Stämmer helt och hållet. Att svära på någonting annat än Allah är i grunden en mindre form av kyrk. Okej? Okay? Men mindre form av kyrk betyder inte att det är någonting litet. Någonting som man ska bagatellisera. Utan det är någonting stort, enormt. Och det är bland de största av al-kaba'ir. Så det är värre att svära på någonting annat än Allah. Än att svära vid Allah och ljuga. Och självklart så ska man inte göra någon av dem. Men det har ju berättats från Abdullah ibn Mas'ud att han sa: hellre att en person svär på Allah och ljuger än att han svär på något annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och då handlar det bara här om att välja en av de mindre dåliga. Båda är dåliga, men den ena är värre än den andra. Och sen också nämner författaren den kända hadithen Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: man halafa bighayri Allah faqad kafara aw ashrak. Att den som svär på någonting annat än Allah har gjort kufr eller kyrk. Och den hadith berättad av Abu Dawud och Tirmidhi. och andra. Och den är inshallah sahih. Så den som svär på någonting annat än Allah har gjort kyrk eller kufr. Allah al-musta'an. Och sen säger författaren att dessa bevis från profetens autentiska sunna alaihi wasallam klargör att det är förbjudet att svära på någonting annat än Allah. Som att svära på al-amana, att svära på sin heder. Och al-ish, eller svära på livet. Eller svära på al-milh. Jag förstår inte riktigt där vad som menas med det, men salt. Eller kanske någon kultur gör man det. Och sharaf, eller att man svär på sin heder. Och al-ab, och al-jad, eller man svär på sina fäder. Man svär vid sina förfäder. Och det här finns att vissa då säger pappa, jag svär vid min pappa, jag svär vid min fader. Eller jag svär vid min mors grav. Eller mammas grav och liknande saker. Jag svär vid min mamma. Jätte vanligt tyvärr bland ungdomar att de säger liknande ord. Allah al-musta'an. Och det här jag tror kommer mycket från filmer. De säger sånt där, eller hur? Så här, I swear on my mother's grave och såna här saker. Så att, så här kriminella människor. Det är typ det heligaste han har. Han säger jag svär på mammas grav. Ja. Ja, jag vet, jag tänkte på det, men den är för absurd alltså. Vissa länder svär på sin pappas mustasch. Men ja, det finns ju sjuka saker. Han nämner också al-Ka'ba wa al-Nabi. Och det här är vanligt. Kan man höra i vissa länder. Han säger wa Ka'ba. Jag svär på Ka'ba. Eller wa al-Nabi. Han svär på profeten alaihissalam. Och här har vi den noblaste av skapelser. Du får inte ens svära på honom. Inte tillåtet att svära på profeten alaihi salatu wassalam. Det är kyrk. Wal-ukhuwa, eller att en person svär på brödraskapet eller vänskapen. Wa az-zumala, eller han svär på vad heter det? Ja, vänskap typ. Men det är sadaqa, vänskap, zumala. Zumala är mera man är kompanjon med någon. Och sen då wa sharaf al-askari, eller man svär på typ heden inom armén och liknande saker. Och talaq, eller man svär på talaq. Han säger oxymo bit talaq till exempel. Han svär på skilsmässa. Det är inte heller tillåtet. Men det här ska inte blandas ihop med det som vissa människor gör då de vill skrämma sin fru, vilket heller inte är någonting bra, men det är inte liksom kyrk. Med att de hotar och säger om typ om du går ut är du skild. Om du går ut är du skild. Jag svär vid Allah, om du går ut är du skild. Och det här är också tyvärr väldigt vanligt i vissa kulturer. För att sätta folk på plats eller skrämma folk, avskräcka folk och så vidare. Och så han i vissa kulturer är så sjukt. Han får en gäst hem. Han hämtar mat. Och gästen säger jag är inte hungrig. Han säger jag svär att du ska äta, annars skiljer mig från min fru om du inte äter. Subhanallah. Förstår ni? Sahafa, hur lättsinta dessa människor är. Att de tar så här lätt. Där kommer ikhtilaf-frågan. Räknas det eller räknas det inte? Vissa säger så här, om du stänger av fotbollsmatchen, du är skild. Det finns sådana här. Räknas det inte som en skilsmässa? De flesta ulema säger att det räknas som en skilsmässa. Om hon då stänger av fotbollsmatchen till exempel. Alltså då är hon skild, enligt de flesta ulema. Men vissa ulema, som jag tror Ibn Taymiyyah och Sheikh bin Baz och vissa andra ulema, nämner att det inte räknas. Eller det beror på. För han säger att det här för vanligtvis går tillbaka till ett tahdid, som är yamin, att man vill avskräcka, eller man vill uppmuntra, eller betona någonting. Det är inte att han vill skilja sig, utan han vill bara att hon inte ska stänga av tv. Förstår du? Det är hans, därför använder han de här hårda orden. Så skulle hon göra det och han inte avsåg att skilja sig, så enligt den åsikt så ska han då ge kafarat och yamin. Han ska sona för att han har brytit en ed, vilket är att mata 10 fattiga eller klä 10 fattiga, och har han inte råd ska han då fasta i 3 dagar. Wallah. Men inshallah ingen av er ska någonsin göra såna här dumma saker. Wallah al-musta'an. Och så säger Sheikhen, om någon då säger men Allah svär på andra saker i Koran, wa shams wal qamar wad duha wat tin wad zaytun wa hadha al balad al amin Allah svär på många saker. Hur kommer det sig? Och då säger sheikhen, Allah azza wa jalla svär på vad han vill. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah frågas inte om vad han gör, utan det är ni som frågas. Det är ni som ska tillfrågas. Vi får aldrig frågasätta och säga, men varför gör Allah så? Nej, a'udhu billah. Allah azza wa jalla gör vad han vill. Och han är hakim, och han är adl. Han är rättvis, och han är vis. Så han gör vad han vill. Och de lärde har sagt att Allah svär på vissa saker från skapelsen för att nämna att de är storartade, de är storslagna, de är viktiga saker. Att han svär på Mekka, skapelsen av solen, skapelsen av månen, det är stora saker för att fånga vår uppmärksamhet. Men det är Allah, han får svära på vad han vill. Vi, baserat på dessa hadither, får inte svära på någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och då gäller det bara att gilla läget och acceptera. Det här är våran din, khalas. Vi svär inte på någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger sheikhen avslutningsvis att svära på någonting annat än Allah är i grunden shirk asvar, en mindre form av shirk. Men om personen som svär på någonting annat än Allah högaktar dessa saker mer än Allah, så är det shirk akbar. Att han svär på Jesus eller en staty eller någonting, och han ser det här som större än Allah eller som Allah, då är det shirk akbar. Men grunden är att folk inte gör det, utan de har bara som vana att svära på annat än Allah, och då är det då shirk asghar, en mindre form av shirk. Vi går vidare till nästa kapitel. Där säger författaren, hel el munajjim sahir, är astrologen en trollkarl? Och här blandar man ihop ibland astrolog och astronom. Wa shattana baynahuma. Den ena är halal och den andra är mujrim. Den ena är kriminell, yani till och med kanske kafir, och den andra är ett vanligt yrke. Okej? Så astronom är tillåtet. Astronom är att studera stjärnorna. Det är som NASA, man studerar planeter och stjärnor och Mars, och inget fel med det. Det är tillåtet. Och sen har vi astrolog. Och det stod på internet att typ definitionen att det är som stjärntydningslära, där man försöker att finna samband mellan placeringar och händelser mellan himlakroppar. Yani, där, och den här liknande definitionen nämns också hos ulama, att en astrolog är en person som försöker att finna samband mellan vad som sker i himlen eller har skett på himlen och vad som sker på jorden. Händelser, känslor, väder, framtiden och liknande. Okej? Och det här kan utspela sig i många olika former. Det vanligaste vi känner till idag, det är det som kallas för stjärntecken och horoskop. Det som finns i när man får dagstidningar, Metro eller hur och liknande. Så står det dagens horoskop, ibland veckans horoskop, månadens horoskop. Det här är baserat på astrologi. Att de säger du är född i det här stjärntecknet då solen var vid det här tecknet. Vilket betyder att du är en sån här person. Och det här kommer att hända dig under den här tiden, till exempel. Eller att de generellt säger att stjärnorna är på det här sättet och det här kommer då hända på himlen. Eller det kommer hända på jorden, det här kommer hända med folk och så vidare. Man försöker spå framtiden i stjärnorna. Och det här är utan tvekan inte tillåtet. Det här är en form av magi, en form av sihr, en form av kufr. Och stjärnorna, som Qatada sa, Qatada som var student till sahaba, han var från tabi'in, han sa att Allah azza wa jall skapade stjärnorna för tre syften. Och jag frågar er, vet ni vilka dessa tre syften är? Någon som inte svarat på den här raden?
För att förskona
himlen. Nej. Zinatun lissama, Allah skapade stjärnorna för att förgylla himlen, som han nämner i surat al-Mulk.
Som
vägledning. Na. Hum yahtadun. Vägledning, att man finner vägledning med stjärnorna. Och den sista? Warujuman lishayatin. Att den används för att skjuta ner djävulen. yani fallande stjärnor används för att skjuta ner shayatin som försöker tjuvlyssna på vad änglarna pratar om i himlen. Ahsantum, mashallah. Det berättas från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: den som tar en del av kunskapen inom astrologi har tagit en del av sihr, kunskapen om magi. Zada ma zada. Ju mera han lär sig, ju större del har han tagit. Och denna hadith är berättad av Abi Dawud och den är sahih. Så här nämner profeten a.s. klart och tydligt att kunskapen om astrologi är en kunskap om magi. Att de är som synonymer. Det är en form av magi. Och här nämner också vissa av ulema att när vi kommer till definitionen av magi, vilket är nästa kapitel, så finns det inte riktigt någon definition. För magi är ett sånt brett begrepp, ett sånt stort begrepp, att det är svårt att sätta fingret på det. Magi är det här. Nej, magi är massa olika saker. Det är att spå i stjärnorna, att spå i koppar, att spå i handen, att göra besvärjelser. Det är massa olika saker som faller in i det magi. Och vi kommer nämna några av dem, inshallah. Men här nämner profeten, alaihissalam, att den som lär sig kunskapen om stjärnorna, det vill säga att spå i stjärnor, och det här med stjärntecken och liknande, har lärt sig en del av magi. Och då säger här ulema som en Nawawi att liknelsen här också är att på samma sätt som kunskapen om stjärnorna är batil, alltså den är falsk när det kommer till astrologi, det är bara bluff, det finns ingen som helst sanning i det. På samma sätt är det också med kunskapen om magi. Det är bluff, det finns ingen sanning i det, det finns inget gott i det. Så att den här liknelsen finns, det båda är, för att bedra och att lura folk. Okej? Okay? Och sen säger sheikhen att vi lär oss av denna hadith att varje munajjim, varje astrolog är en sahir. Och att ju mer en person lär sig om astrologi, ju mer lär han sig om el-magi. Alltså djupare går han in i magi. Och så säger han: a'udhu billahi minal munajjimin wa sahara. Och Allah skydde oss från dessa astrologer och trollkarlar. Han nämner också hadith Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhum, där han sa att vi bad Salat al-Fajr tillsammans med profeten alaihissalam i Al-Hudaybiyya. Och det här var strax efter att det hade regnat. Så när profeten alaihissalam var färdig med morgonbönen så vände han sig mot människorna och så sa han: vet ni vad eran herre har sagt? Och då så sa de: Allah och hans profet vet bäst. Och då så sa han att Allah säger: asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Att vissa av mina tjänare har idag påbörjat sin dag som troende och vissa som icke-troende eller som otacksamma. Vad beträffar de som säger att vi har fått regn med Allahs fadl, med Allahs nåd och Allahs rahma, det är de som är troende på mig och det är de som förnekar tron på stjärnor. Men de som säger att det har regnat på grund av himlakroppar, att stjärnorna är på en viss plats i himlen, فَذَلِكَ كَافِرٌ بِمُؤْمِنُ بِالْكَوْكَبِ. Det här är den som förnekar mig och tror på stjärnor. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Det är viktigt. Han nämnde sig en liknande hadith. Här har vi mu'min och kafir. Yani den som, och det här var någonting som skedde förut, att man trodde att himlakropparnas placering och stjärnornas placering på himlen påverkade vädret. Att själva stjärnorna är sådär, det kommer regna. Det kommer bli storm, det kommer snöa eller någonting sånt. Man kunde läsa vädret i stjärnorna. Och att, inte bara det, att de sen tillskriver regnet till stjärnorna. Och det här är fel. Allah Azza wa Jal är den som sänder ner regnet med sin rahma. Inte stjärnorna, stjärnorna är skapta som Allah, är skapta av Allah, som regnet. Okej? Okay? Stjärnorna har ingen makt att sända ner regn eller stoppa regn eller någonting sånt. Utan det här är någonting annat. Så den som tror att det har regnat på grund av stjärnorna, att stjärnorna orsakade regnet, det är kafir akbar. Det är shirk i tawhid rububiyya. Han är inte muslim. Sen finns det någon som tror att Allah sände ner regnet, men Allah har gjort stjärnorna till ett medel där man kan läsa av och de har något inflytande, de påverkar och så vidare. Det här är haram. Och det är också en form av mindre kyrk, jag tror på de här sakerna. För Allah har inte gjort stjärnorna till en orsak. Ett medel att veta att det regnar eller inte regnar och så vidare. Och det är ganska viktigt, för att idag finns det liknande saker. Man kanske sa så här i Jahiliya, men idag finns det många som tillskriver vad som sker till moder natur. De säger att jorden är generös. Moder natur är generös. Moder natur är arg på grund av naturkatastrofer och liknande. Eller hur? Och det här är batil. Ni vet, jordbävningar, dessa naturförändringar, allting, det är Allah Azza wa Jalla som har bestämt det. Det är inte jorden som har en egen vilja. Nej, Allah Azza wa Jalla är den som skickar jordbävningar. Allah är den som skickar tsunami. Allah är den som skickar stormar. Allting kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är han som bestämmer. Så man får inte tillskriva vad som sker i naturen till någonting annat än Allah Azza wa Jalla. Utan det är Allah Azza wa Jalla som har bestämt. Regnet är från Allah. Den som säger så, han är mu'min. Den som säger regnet är från moder natur eller på grund av stjärnorna, är han som har förnekat Allah Azza wa Jalla gåvor. Och det berättas från Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam, han sa, det finns fyra saker i min umma som är från Amrul Jahiliya som kommer att finnas kvar. Al-Fakhru fil Ahsan. Folk kommer skryta över sin härkomst. Al-Ta'nu fil Ansab. Kommer kritisera andras släktträd. Wal-Istisqa'u bin Nujum. Och söka regn med stjärnor. Wal-Niyaha. Och att jämra sig över den avlidne, berättade av muslim. Så han nämner profeten a.s. att dessa fyra dåliga egenskaper från Jahiliya kommer finnas kvar hos vissa muslimer. Det första är då att man kommer skryta över sin härkomst. Att jag är sharif, jag kommer från, jag är arab eller jag är svensk och vi är bättre och så vidare. Vi är starkare rasen och sådana här kalamfadi, en sak som saknar grund helt och hållet. Eller ta'nu fil ansab, att man kritiserar andras härkomst. Att du är av en lägre rang, du är av en lägre ras, ni är ett lägre folk och liknande saker. Det här är inte heller tillåtet i al-Islam, utan som Allah Azza wa Jalla har sagt i surat al-Hujurat, att den noblaste av er är den som är mest gudfruktig hos Allah Azza wa Jalla. Och sen nämnde han då att en sak som kommer finnas kvar är också den här tron på stjärnorna. Och sen en niyaha, att folk då jämrar sig över de som har dött. Ja. Kom en fråga här på internet som fick mig att le. Och det var, får man då kolla på väderprognoser? Får man tro på dem? Får man kolla på dem och får man tro på dem?
Ja, fast inte jag finner.
Precis, precis. Och det där, även Kofar säger att det är inte 100%. Utan allt är preliminärt. Man säger det är 5 grader imorgon, det kan bli 6, det kan bli 4. Och så det regnar imorgon, det kan bli sol imorgon. Det vet till och med dem. Så att väderprognoser, det är bara att man med satelliter ser hur värmeströmmar och moln rör sig. Att det är moln som är på väg från England till Sverige. Värmeströmmar, kyla som är på väg, högtryck, lågtryck. Man kan mäta sådana saker i luften. Och preliminärt då säger man, på samma sätt som du ser svarta moln komma. Du säger, jag tror det kommer regna. Det är halal, eller hur? Men som ni sa, det är inte 100. Allah alam i slutändan. Det är Allah Azza wa Jalla som bestämmer. Så vi går vidare till nästa kapitel. Hal as-sahir kafir. Är trollkara kafir? Och det här kapitlet är också väldigt viktigt. När vi pratar om sihr, magi, så finns det vissa människor som har en helt felaktig förståelse. När man säger ordet magi så tänker de på Harry Potter. De tänker på någon med ett träspö som det kommer så här blixtra från spöet. Eller vad heter han, Sagan i ringen och såna här liknande saker. Det är inte det vi talar om när vi talar om magi. Det der på film, det der i sagor, det der i bluff. Ok? Goda trollkarer, dårlige trollkarer, det finns inte. Det finns bara dåliga. Vit magi, svart magi, finns inte. All magi, den är svart. Ok? Så, vad är magi för någonting? Det finns olika magi. Jag talar inte heller om de här som är på YouTube som vet, så här prank, han döljer så här kort i armen, han håller på med såna här illusions, tricks, vet, han håller på med så här ta fram saker och man har så här specialjulakortlekar som är fejkade, vet du, så här fake saker, illusioner som de håller på att lura folk med. Det är inte det vi talar om heller. Det där är haram, det är inte tillåtet. Men vi talar om den seher, den magi, där en person tar hjälp av shayatin, tar hjälp av jinner, demoner, satan, för att utföra vissa saker. Och det här är haqiqat al-sihr. Det är det som är den verkligheten i magi. Det är det som sker. Att en person kan inte ge sig in i svart magi och få tjänster av jinnerna förutom om han underkastar sig dem och deras vilja. Okej? Okay? Innan han avsäger sig sin din. Han måste förneka islam, avsäga sig islam och dyrka djävulen för att få de här tjänsterna av shaitan. Okay? Och då gör shaitan vissa tjänster åt dem. Det här är den magin vi talar om. Och därför är den kufr, den är otro och tar människan ut ur islam. För att det är på detta villkor, vi kommer nämna bevis. Du kan inte uppnå denna nivå av magi förutom genom att underkasta dig djävulen. Och till och med subhanallah, när man kollar på vad kuffar säger, de talar om svart magi. Eller hur? Det finns med, om du kollar på synonymer. Magi. Svart konst kallas det för. Svart magi, svart konst. Och de brukar säga att trollkaren säljer sin själ till djävulen. Eller hur? Och till och med såna här filmer som handlar om såna saker. Den onda trollkaren, han är alltid längst ner i slottet, eller hur? Kungens hemliga trollkar. Och sen kungen är jätteond, han går dit. Och det är bara ondska. Jag till och med kuffar vet det. Och till och med i Europa man avrättade häxor och trollkarlar förr i tiden. För att man ansåg dem vara kättare. Folk som är förnekat tron och gjort en pakt med djävulen och liknande saker. Och därför nämner Ulema att magi har funnits i typ alla tider nästan. Och därför nämns det i Koranen att kuffar anklagade Noah för att vara trollkar. En person som bluffar och skojar. Och då används det som bevis på att magi fanns redan på den tiden. Och ni vet Noah alaihi salam, det är 10 generationer efter Adam. Fram tills idag har det funnits magi i olika former. Okej? Okay. Och en annan viktig sak som också är av relevans. Det finns vissa ahlul bidda som förnekar magi. Så det finns ingen magi, det är bara bluff. Hur kan man tro på sånt här? Allah har nämnt det i Koranen. Och Allah har i Koranen sagt att vi ska söka skydd från det. Och min sharri naffathati fil uqad. Vi söker skydd från ondskan av de som blåser i knutar. Vem är det som blåser i knutar? Det är häxor, det är trollkarlar som gör besvärjelsen. För att förtrolla, för häxa folk. Ska Allah be oss söka skydd från någonting som är påhittat? Som är sagor? Nej. Om Allah säger att vi ska söka skydd från någonting, då är det sant. Hänger ni med? Och det finns många, många bevis. Och vi kommer nämna några av dem idag, inshallah ta'ala. Den första versen som författaren nämner är versen från surat al-Baqarah. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّهْرَ. Och de följer det som djävularna reciterade i Salomons kungarike. Men Salomo, Suleiman, förnekade inte sanningen utan det var djävularna som förnekade sanningen. Ty de undervisade människorna i magi och i det som hade sänds ner till de två änglarna i Babylon, Harut och Marut. Men dessa två undervisade inte någon förrän de sa vi är endast en prövning. Fala takfur, så förneka inte sanningen. Ändå så lärde de sig av dessa två sådant med vilket de kunde skilja en man från hans hustru, men de kunde inte skada någon med det utan Allahs tillåtelse. Och de lärde sig sådant som var till skada för dem och inte till nytta för dem. Och dessa, Janil Yahud, vet sannoliken att den som byter till sig det får livet. Den som byter till sig det, yani magi, får i livet efter detta ingen andel. Ja, uselt är det som de sålde sig själva för, om de bara visste. Men om de hade trott och varit gudsfruktiga, så skulle belöningen från Allah ha varit bättre, om de bara visste. Den här versen är ganska lång, men den nämner då ur, som vissa ulema säger, 10 stycken awjuh. Det finns 10 stycken bevis i dessa verser på att sihr är kufr. Okej. Okay. Om vi kollar igenom här, så finner vi då, vad var det som hände? Suleiman, som ni vet, han var en av Allahs profeter, han var väldigt mäktig. Och vissa av dem som levde på hans tid anklagade honom för magi. När han dog så sa de att Suleiman var en magiker. Det finns tafsir om det här. Och till och med om ni kollar med dagens kristna som har koll på Bibeln, så kommer de att säga till er att Suleiman var inte en profet. De kommer att säga att Suleiman var inte en profet. Han ägnade sig åt magi. För om du diskuterar med kristen och säger till exempel, men polygami finns i Bibeln. Suleiman hade 1000 kvinnor enligt Bibeln. Då säger man, men han var inte en profet. Sådär. Yani, exakt som Allah säger, var med kafara Suleiman. De säger att han gjorde kufr. Att han var profet och lämnade religionen. Hasha lillah, a'udhu billah. Vilken kufr att anklaga en profet för att ha lämnat sitt profetskap. Det här har aldrig hänt. Allah väljer de bästa människor för att vara hans profeter. Ingen profet har någonsin gjort kufr och lämnat sitt profetskap. Det är helt absurt att tro på en sån sak, eller hur? Men det var då vissa som försökte anklaga honom för detta. Okej, de försökte anklaga honom för att han hade gjort kufr. Men då säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Det var shayatin som gjorde kufr. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Vilken kufr var de gjorde? De lärde folk magi. Och där finner vi att dessa shayatin här beskrivs som kuffar för att de lärde ut magi. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Och de två änglarna som då sändes ner till Babylon, Harut och Marut. Och de lärde ingen detta, förutom att de varnade och sa, innama nahnu fitna fala takfur. Vi är en prövning, så förneka inte. Här finns också lite olika tafsir. De här två änglarna som kom ner. Vissa lärde, som Al-Qurtubi, han säger att den är ma'tuf. Det betyder att det fortsätter. Suleiman gjorde inte kufr, och inte heller gjorde Harut och Marut kufr. Okej? Okay. Det är en tafsir på versen. Utan det var dessa folk och shayatin som lärde varandra magi. Okay, det är en tafsir. Den andra tafsir som Ibn Kathir och vissa ulema nämner är att änglarna kom ner som en prövning. Innama nahnu fitna. Vi är en prövning. Så här funkar magi, så här gör man magi, men gör det inte. De fick receptet i handen. Så här funkar magi. Så här gör man. Men gör det inte. Okej, okay, det är en annan tafsir. Den första, att Allah negerar i början på versen وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان. Att Suleiman gjorde inte kufr. الشَّيَاطِينَ كَفَرُ. Och sen är det ma'tuf, det vill säga det åter repeteras, och inte heller änglarna gjorde kufr som kom ner till Babylon, Harut och Marut. Att yani, det fortsätter. Okej? Okay. Utan det var en shayatin som gjorde kufr. Det är första tafsir. Andra tafsir är att de kom ner och hade magi. De förklarade hur man gör magi, men sa ni får inte göra det som en prövning. Okej? Okay. Ja. Och sen finns det en falsk berättelse att de här änglarna typ blev kuffar och de gjorde uppror och de halkade, de gick vilse. Det är helt batel, en falsk. Det finns inga änglar som har halkat och gått vilse. Det är en påhittad berättelse. Men här säger då Allah Azza wa Jal, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Vi är en prövning, så begå inte kuffer. Yani, om man går tillbaka, den som lär sig sihr har gjort kufr. Och här finns beviset på att den som lär sig magi har gjort kufr. Ja, om en person säger, jag vill läsa en bok om magi, hur det funkar, men jag ska aldrig praktisera det, det är kufr. Att bara läsa boken. Eller så kolla på så här klipp på YouTube och filmer, hur magi funkar. Men jag ska inte göra det. Det är kufr. Okej? Att praktisera det är ännu värre. Och att vara nöjd med det och be någon annan göra det är också kufr. För det finns vissa som går till en sahir och säger jag vill att du ska splittra mellan dessa två, mannen och kvinnan, eller förstöra deras äktenskap. Här får du 10 000 kronor. Det är också kufr. Den personen gör ingen kufr, alltså gör ingen sahir, men har beställt det. Alltså det är kufr. فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Och de lär då ut, och här nämns en form av magi, den magin som splittrar och särar mellan man och fru. Och det är det som då kallas för sarf. Sarf, det finns ett atf och ett sarf. Atf är magi för kärlek, någon vill ha lite krydda i äktenskapet, eller vill att en person ska bli kär igen. Att inte förlora en kärlek, det kallas för atf, en bindande kärlek, en sådan magi. Och sen finns det sarf där man försöker vända någon bort eller få någon att hata någon. Okej? Okay? Så det här är en form av magi. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi idhnillah. Men de kan i slutändan inte skada någon med sin magi om Allah inte vill. Yani det går tillbaka till Allahs qadr. En trollkar, en häxa kan sitta 24-7 och försöka förstöra dig och ditt äktenskap och din hälsa, men ingenting kommer hända om Allah inte vill. Det som är skrivet är skrivet. Och här nämner ulema vikten av att inte vara rädd för magi. Vissa är fett nojiga, jätterädda, och de bara så här, hör om sig så här, de blir jätterädda. Eller, var inte rädd, låt det haf. Var stark, stå, var stabil, fast på religionen. Och skydda dig med de medel Allah har gett dig. Allah har gett dig adkar, hur du minns Allah Azza wa Jal, vad du läser på morgonen, på kvällen, efter salat. Alla de här sakerna skyddar dig. Håll dig borta från miljöer och sådana dåliga människor som sysslar med sådana saker. Annars, men man behöver inte vara överrädd för de här sakerna. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att de lär sig vad som skadar dem och inte gynnar dem. Och det här är genomsyrar all magi. Det finns ingen magi som gynnar i detta liv eller nästa liv. Utan den är bara skadlig. Totalt skadlig. Från början till slut. Det finns ingen nyttig magi eller god magi. Utan den är bara skadlig. وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Och så säger Allah. Och de visste att den som typ köper den, det vill säga att kämpa för att få denna magi, har ingen andel av nästa liv. Gärna, han har ingen chans att komma in i paradiset. Här är återigen ett bevis på att den som sysslar med magi är kafir. För vem är det som inte har någon andel i nästa liv? Eller kafir. Eller hur? Det här säger man inte till en muslim. Att du har ingen andel i paradiset. Gärna, du är körd. Du är i helvetet för alltid. Så här är ett till bevis i versen på att den som tar denna magi har lämnat al-islam. Wala bi'sa ma ashtaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Och vilket ont val de gjorde om de bara visste. Subhanallah. Och här nämner ulema i Ibn Kathir det sjuka valet de gjorde. De hade profeten Suleiman alayhi salam där. De hade valet att följa honom, följa al-islam, tawhid, och valet av att följa al-shayatin. Och de valde att följa shayatin och denna magi. För att få någonting litet, litet världsligt. Subhanallah. Och de förlorar al-khusran al-mubid, den stora förlusten i nästa liv. Allah mustan. Wala bi'sa ma sharaw. Vilken dålig affär de gjorde. Då de sålde sin religion för detta låga pris. Walau annahum amanu wattaqaw. Men om de bara hade trott och fruktat. Lama thubatun min indillahi khayrun law kanu ya'lamun. Så skulle belöningen hos Allah vara bättre om de bara visste. Här säger Allah efteråt, om de bara hade trott. Wallahu annahum amanu. Det betyder att när de gjorde magi så var de inte mot min ond, de var kafirun. Så här är återigen ett bevis på att sihr, magi är kufr. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger wala yuflihu sahiru haythu ata. Att trollkaren får inte framgång vart han än vänder sig. Wala yuflihu sahiru haythu ata. Yani, denna vers är också ett bevis på att trollkaren är fördömd till förbannelse och misslyckande och förlust i detta liv och i nästa liv. Det finns ingen som helst framgång i detta. وقال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا وموسى صاص كان سيئة الصنيين لأنها كمتة أرمجي ولا يفلح الساهرون وسيئ موسى ترى القارنة كم من ألد قد فوق فرامكم وسيئ أكسو الله عز وجل سيئ هار أت موسى صا إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين الله كمرة nollställa er magi och Allah ger inte al-mufsidin, de som gör en fasad, korruption på jorden, någon framgång. Och Allah kallar här i den här versen as-sahara för mufsidun. De gör fasad på jorden, de förstör. Det finns ingen islah, det finns ingenting gott i det som de gör. Även om en person har den här avsikten att göra magi för att få folk att älska varandra, finns ingen som helst islah. Det är bara fasad i att göra magi. Wallahu musta'an. Och han nämner också hadithen där profeten a.s. sa håll er borta från de sju förödande synderna. Och han nämnde al-shirku wa-sihr wa-qatlu nafs till slutet på hadithen. Yani al-shirk billah och al-sihr som nummer två. Så det nämns här som en förödande, en synd som då yani krossar och förstör en persons islam. Och även om man läser Kitab al-Kabair av Imam al-Dahabi, en väldigt bra bok som alla borde ha hemma. Har ni hört talas om den? Kitab al-Kabair, de stora synderna. En bok som ska finnas i varje muslims hem. Som nämner cirka 70 av de grövsta synder som finns i islam. Och där radar han upp dem och han nämner som den tredje största synden är sihr. Den kommer på tredje plats i boken. Och så säger Ibn Kathir, Dahabi som skrivit Al-Kabair, säger As-sahir labud wa an yakfur. Yani trollkaren måste begå kufr. Walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nas as-sihr. Och så säger Dahabi att shayatin, de har ingen gharad, de har inget mål eller vinst att lära ut magi förutom att få personerna att hamna i kyrk. Och det här är viktigt att förstå sig på. Vad vill shayatin, Iblis och hans soldater? De vill att så många som möjligt ska hamna i helvetet, eller hur? Tror ni då att de kommer ge dessa trollkara massa tjänster balash, gratis, utan att få någonting gengäld? De vet att människan är girig, människan vill ha status, människan vill ha kändiskap, människan vill ha pengar, makt och liknande saker. Vilket han kan få genom magi kanske. Han får lite status, han blir kändis, han gör vissa saker, han blir fruktad, respekterad i samhället. Men det kostar, han måste sälja sin själ. Därför brukar man kalla trollkaren för bai'u dinahu, den som säljer sin religion. Han säljer sin själ och sin religion. Wala budd. Och subhanallah, det finns videos om det här, ni kan kolla på YouTube. Folk som gjort toba i muslimska länder. Folk som har gjort toba och blivit praktiserande. De var sahara, gjorde magi och gjorde toba. De berättar att när jinnerna kommer så ställer de krav. Att du måste göra sujud till mig. Du måste slakta, offra till shaitan och liknande saker. Och det var en, Sheikh Abdelrazak berättade om en som hade, han skulle då skickades till att träffa den här shaitan vid stranden en viss tid och sådär. Och trollkaren säger, du måste lyda honom i allt han säger, du får inte ifrågasätta. Så han kommer dit till stranden och sen han hör den här rösten. Och det första han säger, ska lämna bönen. Första, ska aldrig mer be. Så mannen säger, och då lämnar bönen. Han gikk derifra. Så I alla fall trollkarlen var jättearg. Så du har skämt ut mig och du skulle lyda honom. Du skulle göra allt annat. Så stick härifrån. Men de kommer med såna här krav. Att man måste göra kuffer. Sujud till shaitan, dyrka djävulen. Såna äckliga ritualer med blod och mensblod och förnedra vissa saker. Jag vill inte ens prata om det. Men riktig kuffer måste man göra. Och då får man då dessa gentjänster av shaitan. Allah musta'an. Ja, och sen ska vi bara avsluta med att då säga att en person ska hålla sig borta från all form av magi. Och tyvärr hamnar vi i Sverige, vi är mu'afun, man hör sällan om såna här saker. Men i vissa muslimska länder finns det. Det finns i vissa länder. Och folk ser det som en lösning på sina problem. Lycka, spå i framtiden, kärlek, förstöra någon annans liv och så vidare, så vänder de sig till dessa trollkarlar. Och vissa vet att de är onda. Andra trollkarlar ger skenet av att vara religiösa. Han kanske har en sob, han kanske har skägg, han kommer, vill du ha hjälp, han skriver ett papper, Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha, och sen han börjar skriva massa konstiga namn på jinner. Och sen börjar han skriva en massa siffror, talismaner, och viker ihop. Det här skulle rulla ihop, det här skulle ha runt halsen, det här skulle ha gömma under någonstans i huset, det här skulle ha under kudden, det här skulle ha på dina barn, det här skulle ha i bilen och så vidare. Så att yani, Yeltebis, han blandar el-haq bil-batil, så att det ska se ut, han ska ge skenet av att vara religiös. Förstår ni? Han kan inte bara komma och skriva shaitan och shaitan, shaitan, nej. Så han skriver lite Bismillahirrahmanirrahim och några namn och sen blandat med massa shayatin-namn och liknande saker. Och det finns såna här, man kan hitta på internet, såna bilder på talismaner, hur de ser ut. Men det är generellt som diagram med siffror, olika siffror, trekanter, och det står massa så här slarvigt skrivet på arabiska eller liknande. Och så är det så här siffror och tecken och liknande saker. Det är såna här saker som trollkarlarna gör. Och då kan de nog säga att det här är islamiskt. Och folk som är juhal, de blir lurade, de betalar pengar och så vidare. Allah musta'an. Så man får inte vända sig till dessa människor. Vissa vänder sig till dem för att lösa upp siher. Någon har drabbats av siher och har tappat hoppet och säger, khalas, det finns ingen som kan lösa detta förutom en annan trollkarl. Och det här är inte tillåtet heller. Det är inte tillåtet att lösa upp seher med seher. Det får man inte göra. För som vi sa, seher är kuffer. Och du får inte gå och be någon göra kuffer. Hänger ni med? Så du får inte göra detta. Utan har en person drabbats av liknande, så ska man bota sig själv med ruqya, med dua, dricka zamzam, läsa mycket Koran, vara mån om sina adkar, sina salah, och byta sina dåliga mönster, byta miljöer och gärna verkligen kämpa i att bota sig själv med Allahs hjälp genom att läsa Koranen och dhikr och så vidare. Och inshallah det kommer att försvinna. Vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.